För förra onsdagen då fick ni lida er igenom ett bibelstudium här, för det var ju då rösten sprack för mig. Helt plötsligt kom den här förkylningen över mig. Och jag skulle ju inte ha talat ikväll, jag skulle ha bett Ulf och Stanley ta hand om det här. Men jag måste ju göra färdigt det här i Jesaja-boken när vi nu har kommit så långt. Jag höll ju på lite längre den här terminen än vad jag gjorde förra året. Kanske jag skulle ha slutat tidigare. Men nu är vi här. Och sen fortsätter vi i höst igen. Men vi kommer inte att börja den här upptäcktsfärden förrän i oktober månad. För första onsdagarna i september så ska vi ha bön. Vi går in i speciella böneveckor med bön på onsdagen och på fredagen och bönedag på lördagarna. Inför kampanjen som vi ska ha de två sista veckorna i september med Stanley. Och sedan så börjar vi den här upptäcktsfärden i oktober och håller på halva november. Sen har vi en kampanj igen. Så hösten blir lite annorlunda. Men det är så fint att få stanna kring de här bibelböckerna. Och förra onsdagen så började vi med Jesaja-bok. Jesaja som är försten bland profeter, som profeterade både i sydriket år 740 till 700 före Kristus, så profeterade han. Och det är så fascinerande att läsa det budskap som han hade. Vi talade om några saker av det förra gången. Budskap till samtiden. Hur han där kommer med en predikan om botpredikan, hur folket hade avfallit från Gud och hur det nu var Gud som fick lov att straffa dem, hur de skulle vända om till Gud och hur deras syndfullhet var så stor. Men så kom de här, den här rättegången, att vi fick gå till rätta med varandra och uppleva synda, förlåtelse och rening. Och så talar vi om någonting som jag återkommer till längre fram när vi läser om de här mindre profeterna. Det var två profeter som speciellt påverkade Jesaja. Och de bodde i Nordriket, och det var Amos och det var Hosea. Amos var den som talade mycket om Guds rättfärdighet och Guds straff, medan Hosea mer lät kärlekens Gud vädja till folket. Jesaja tog intryck av dessa båda profeter och har en kombinerad gudsbild där han möter både den rättfärdige och stränge guden och den kärleksfulla guden i det budskap som han frambär. Och det är kanske också det som har gjort boken speciellt värdefull och aktad och älskad. Ikväll ska jag avsluta det här med Jesaja-boken med att en liten stund tala om Kristus i Jesaja-boken. Förkunnelsen om honom finns här. Och det är så skönt att få betona det där, hur vi riktigt vilar på gammaltestamentlig grund när vi är i Nya testamentet. Och hur många citat det finns i Nya testamentet ifrån Jesaja-boken. Och hur många syftningar på Jesaja-boken som det finns i Nya testamentet. Och då är det ju helt naturligt att gamla testamentets evangelist, profeten Jesaja, ska ha förkunnelse om Jesus Kristus. Och nu ska vi läsa några avsnitt. Och ni känner igen dem. Men för att vi riktigt ska påminna oss om dem ändå, så ska vi läsa dem. Och jag ska be om hjälp att läsa. Jag har lyckats få tid hos en läkare ikväll efter bibelstudiet. Så jag ska få lite, kanske penicillin eller någonting. Jag tror jag skulle slippa det, men det lämnar inte kroppen. Så att jag ska vara lite rädd om min hals. Och vi ska hjälpa så. Julens evangelium ska vi först titta lite grann på. Och då ska jag be någon av er läsa den 14:e versen i det 7:e kapitlet. Okej, då läser vi så här. Så skall då Herren själv ge er ett tecken. Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Här har vi den unga kvinnan, och vi föredrar att läsa om jungfrun ska vara, bli havande. Det är julbudskapet, och tänker att det här var mer än 700 år före Jesu födelse. Och så går vi till det nionde kapitlet, där vi har välkända versar som vi läser varje jul. Och vi tar med dem nu, så vi blir påminda om det igen, att det här är Gamla testamentet. Dock natt skall inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa ansett, men i framtiden skall han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Ljuvliga ord. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt. Du skall göra dess glädje stor. Inför dig skall de glädja sig som man gläds under skördetiden. Som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågare stav, liksom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld. Det ligger i framtiden. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Så skall herradömet bli stort, och friden utan ände över Davids tron, över hans rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Och så kan vi läsa flera ställen, men vi uppehåller oss inte mer vid just det här avsnittet. Om julens evangelium, om barnet som skulle födas, om Gud som skulle komma i människogestalt hit ner. Så att en ny tid skulle bryta in. Det måste ha varit fascinerande att leva i Gamla testamentets tid. Och få studera de här profetiorna. Och vänta en ny tid som skulle komma. Men ännu mer fascinerande måste det ha varit för exempelvis Simeon i templet. Som hade läst profetiorna, som visste allt det här, som levde i det här, och som får se det gå i fullbordan. Men ännu mer för oss, som har sett ännu mer gå i fullbordan, och lever i denna tids avslutning, och också har fått se andra profetior från Jesaja gå i fullbordan. Och det är det som är fascinerande. Vi får återkomma till det. Långfredagens och påskens budskap har vi. Och då läser vi ett sammanhang. 52 kapitlet från den 13:e versen. Till och med in i det 53:e kapitlet. Den lidande tjänaren. Ja. Det är olika tolkning på det där med tjänaren. Ibland så är det ett kollektiv. Och det har vi i det 44:e kapitlet när det talas om Jakob, Israelfolket, som Herrens tjänare. Men tjänaren ska lida för folket. Talar man om en historisk gestalt, skulle vara Mose eller Jeremia eller andra. Men det var det inte heller. För det hade ingen universell betydelse. Men det har det just med Herrens tjänare, Messias, Jesus Kristus, som led på korset för vår skull. Han är Herrens lidande tjänare. Se, min tjänare skall ha framgång. Han skall bli upphöjd och stor och högt uppsatt. Så många häpnade över honom därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors. och hans gestalt oansenligare än andra människobarns, så skall han också väcka förundran hos många folk. Ja, konungar skall förstummas i förundran över honom. Ty vad aldrig har varit berättat för dem, det får de se, och vad de aldrig har hört, det får de erfara. Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa teling inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Och så kommer det. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Här ser du evangeliet. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. Liket lamm som förs bort att slaktas, och liket får som är tyst inför dem som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Undan våld och dom blev han borttagen. Men vem i hans släkte tänker på detta? Ja, han rycktes bort från det levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Och bland de ogudaktiga fick han sin grav. Bland de rika kom han först när han var död, fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek inte fanns i hans mun. Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han den rättfärdige, min tjänare, genom att han bär deras missgärningar. Därför skall jag tilldela honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna. Det är så fantastiskt att läsa det här. Så fascinerande, så gripande. Ni minns när vi läste Saltaren, så kunde vi gå igenom psalm efter psalm där det fanns om Jesu liv återgivet. Där fanns korsfästelsen och där fanns olika skeden i hans liv. Här möter vi det igen. Inte minst de här tre sista verserna. Han blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna. Han hade ingenting ont gjort, men han blev till synd för vår skull, för att vi skulle bli försonade med Gud och få rättfärdighet från Gud. Han bar våra synder i sin lekamen upp på korsets träd. Han bad för överträdarna och säger: Fader, förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Här möter du Jesus själv i Gamla testamentet, i evangeliet, korsfästelsens och korsets budskap. Det är så viktigt att vi har en rätt syn på vad försoningen är. Att Jesus dog för våra synder och att det var förutbestämt. Och genom tron på honom så är det vi upplever den här gemenskapen med Gud. Det är teologi. Ja, just det. Sen kan vi stanna också någonting inför den 44 kapitlet. Där ska vi läsa den tredje versen. Det är ju pingstbudskapet. För jag ska utgjuta vatten över det törstiga och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn och min välsignelse över dina avkomlingar. Det har vi ju en försmak av profeten Joels profetia. Det som gick i fullbordan på pingstdagen. Och det vi ska få se ännu mer utav i denna tidsålders avslutning. Och välkända är orden i det 55:e kapitlet. Och där läser vi också den första versen. Guds erbjudande om barmhärtighet. Det står till ett folk som fick en sån straffdom över sig till följd av sitt avfall. Så kommer såna här ord om ljuvliga tider som Herren har i beredskap. Guds erbjudande om barmhärtighet. Upp alla ni som är törstiga. Kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Jag kom hit och hämta säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. En vers som man ibland använder i väckelsemöten. Då, så får man liksom försöka att göra tillämpningar på de här symbolspråket som finns. Men det talar verkligen om övernogslivet i Jesus Kristus. Där vi får vad vi behöver av glädje, av tillfredsställelse, av det vi kallar övernogslivet. Och då tänker jag på det här som vi har i Johannes 7. När Jesus på den sista dagen i högtiden, en dag som också var den förnämsta, står där och ropar och säger: om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig, som skriften säger, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden, vilken det som trodde på honom skulle undfå. Till helig ande var då ännu inte given. Ja, är gripen av den här tanken och har det som en bön för mitt liv. Och jag hoppas att jag någon ska få bönesvar. Att jag ska leva i det där. Att strömmar av levande vatten verkligen väller fram i mitt liv. Så att människor förnimmer att jag har kontakt med Gud. Och att den helige ande finns i mig. Och det är meningen att så ska vårt kristna liv vara. Den som tror på mig. Det ska ju vara för oss alla. Av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är en förebild som vi möter redan här hos profeten Jesaja. Om det levande vattnet, om anden, om överflödande liv i Kristus Jesus. Och jag är angelägen att betona att ska... Jag säger precis rent ut. Ska vi kunna hävda oss i konkurrensen med alla erbjudanden som finns i tiden om vad man vill ge, då måste vi ha ett rikt liv. Det får inte bara vara en religion som vi jämställer med andra eller någonting som ska rädda oss undan fördärvet och vi ska ha en säkerhet någon gång bort i den eviga tillvaron. Utan vi måste ha i nuet ett överflödsliv. Låt mig upprepa vad jag sa för en och en halv vecka sedan. När jag talade om Kristusbudskapet som Filippos hade i Samaria. Det överglänste och överträffade alla andra religioner. För där fanns den här trollkaren Simon som kallades Guds mäktiga kraft, Guds väldiga kraft. Och han hade samlat väldigt mycket folk omkring sig. Och alla var liksom betagna av honom och kallade honom Gud själv och Guds kraft. Men så kommer Filippos. Och det står inte att han predikade mot Simon trollkaren. Han predikade Kristus. Och det blev stor glädje i den staden. Därför att man såg vad som skedde och för vad man upplevde. Och det ger mig en bild av att frälsningen gav så mycket mer. Så att folket vände sig bort från Simon och följde inte honom längre, utan nu ville man följa Filippos och det budskap han hade. Så Simon tänkte, det är bäst att jag byter sida också och sälla mig till den här gruppen. Jag menar, det är så det ska vara med vårt kristna budskap. Det överglänser allt annat Därför att det ger oss en inre tillfredsställelse, en inre glädje. Och jag hoppas att Citykyrkan ska bli fylld med glada människor. Eller jag säger, som jag sa här om kvällen, att den blir halvfylld med glada människor. Då kommer den andra halvan att fyllas med människor som vill bli lika glada som de som är där. För det är den glädje vi har i Jesus Kristus som ska inspirera andra att söka honom. Och det finns redan här i Gamla testamentet en försmak av övernogslivet. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Ja, jag ska säga också något innan jag avslutar. Och resten tar upp slut helt. Om det universella perspektivet när det gäller profeten Jesajas budskap. En frälsning och upprättelse för folket. Och då läser vi ur det 60:e kapitlet och den 8:e versen. Och den läser vi ofta när vi talar om tidstecken och när vi talar om vad som sker i Mellersta Östern och när vi talar om hur Israel fick tillbaka sitt, hur judarna fick tillbaka sitt land och Israel, staten Israel blev en verklighet. Här säger profeten då, och det är om Jerusalems kommande härlighet, någonting som ligger då alltså i framtiden. Vilka är dessa som kommer farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Se, havsländerna väntar på mig och främst kommer ta sitt skepp. De vill föra dina söner hem från fjärran land. Och de har med sig silver och guld åt Herrens, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Predikanter har i långa och många tider talat om att det här skulle ske. Och jag träffade en äldre pingstpredikant som talade om hur han hade blivit hånad. Han talade om att det skulle ske, att judarna skulle vända tillbaka till sitt land. Och han tyckte han riktigt kunde triumfera när det hände 1948. Och då i den tiden då talade vi väldigt mycket om det här. Och ni som har varit med länge, ni har hört det här så där väldigt många gånger och hört den här versen citeras också. Men för dig som kanske inte har varit med så länge så kan det ju vara intressant att bli påminn om profeten Jesaja. Att där såg han i sin syn några som kom farande lika moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag. Och havsländerna väntar på mig och främst kommer Tarsis skepp. De vill föra dina söner hem från fjärran land. Och de har med sig silver och guld åt Herren din Guds namn. Åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Ja, man tolkar det med all rätt så. Att det var de där flygplanen som kom som profeten såg. Skeppen som förde sönerna och döttrarna tillbaka till löfteslandet. Och så byggdes det där. Jag minns så väl den där majdagen 1948. Jag gick i skola i Norrköping. Då åkte mellan Norrköping och Katrineholm varje dag. Och när vi gick hem, skulle gå ner till tåget där uppe från Högre allmänna läroverket i Norrköping, så stod löpsedlar, så stod det stora rubriker där om att staten Israel var proklamerad. Och jag minns en av mina skolkamrater. Hon hade ingen som helst kristen bakgrund eller någonting och hade aldrig visat något sånt intresse. Hon tittar på mig nästan förskrämd. Och så säger hon, men Elon, står det inte i Bibeln någonting om att det där skulle ske? Ja, jag fick ett fint tillfälle att tala om att det gör det verkligen. För det här är ju profetior som gick i fullbordan då. Och jag har en systerdotter som, hon är ju missionär nu någonstans nere i Europa. Och hon var väldigt frimodig i sin skola och vittna för kamraterna. Och det var det en grabb som var mycket intresserad av politik. Och intresserad av vad som hände i Mellersta Östern. Och hon verkligen tog och började på att läsa Bibeln för honom. Och det grep honom så väldigt. När han läste om att Bibeln talar om vad som hände idag. Så han blev en kristen, kom till tro. Och så när han vittnade, det var i pingstkyrkan i Linköping, så sa han, är inte det fantastiskt att kunna läsa Bibeln, ha Bibeln i ena hand och dagstidningen i andra handen och se att det stämmer. Och det var ju hans vittnesbörd, och det är ju fascinerande. Och då förstår ni väl att det är nödvändigt att vi läser Guds ord för att riktigt komma in i vad det sker. När det talas om rikets återupprättelse, någonting som är ett universellt perspektiv. Och vi kan läsa något mer om det här. Ja, vi har Golgata och vi har Oljeberget. På Golgata så vanns försoningen. Och på Oljeberget där kommer Jesus själv att stiga ned, vad vi också läser i profetorden. Och han sätter sina fötter där. Och så kommer riket att grundas och det blir återupprättelse. Och då kommer vi in på en annan sak. Att det gäller för alla folk. Och egentligen så ska man ju inte, det har jag sagt nästan varje bibelbok jag läser, att det är ju beklagligt att man tar det så kort, att man bara håller på en vecka och läser den och utlägger den. För varje bok har ju så väldigt mycket att ge. Och Jesaja skulle man behöva få väldigt länge med. Jag vet inte om jag vågar mig på det. Men någon gång om jag får leva och få vara kvar här, så ska vi väl titta lite närmare på den här boken. Allt vad den innehåller. Men vi ska läsa i det 42 kapitlet. Den 6 versen och någon mer. Och det här är då till Guds folk. Som Herren talar det här. Till Israel alltså. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket. Och sätta dig till ett ljus för folkslagen. För att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelse. Ja, ur fångenskapen, dem som sitter i mörkret. Jag, Herren, det är mitt namn. Och jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt gudabilderna. Och så i det 49 kapitlet. Den 5 versen. Och nu säger Herren, han som danade mig till sin tjänare när jag ännu var i moderlivet, för att jag måtte föra Jakob tillbaka till honom. Så att Israel inte rycktes bort. För jag är ärad i Herrens ögon. Och min Gud har blivit min starkhet. Han säger, det är för litet för dig. Då du är min tjänare. Att endast upprätta Jakobs stammar. Och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att min frälsning må nå till jordens ända. Så säger Herren, Israels förlossare, hans helige, till den djupt föraktade som är en styggelse för människor, en träl under tyranner. Konungar skall se det och stå upp. Förstar skall se det och buga sig för Herrens skull som har bevisat sig trofast. För Israels helige skull som har utvalt dig. Det blir en upprättelse för Guds folk. En upprättelse som är större än fallet. En upprättelse som uppväger allt sammans det. Och det är ett universellt perspektiv på det här vi talar om. Så nu vet ni, nu är vi bara några stycken. Ja, nu är några stycken, men det är väldigt många här ändå ikväll. Men jag menar, de som tror på det här. Och läser det här och lever i det här. Det är ju bara en liten, liten grupp av mänskligheten. Men en gång så ska det bli klart för alla. Att det som sker, det är sånt som är förutsagt. Man kan slå fast skrifter. Eller slå upp skrifter som man aldrig tidigare har brytt sig om. Och se, ja men det här gick ju i fullbordan. Precis i detalj. Och så kommer det att ske. Det gick i fullbordan att jungfrun blev havande. Det gick i fullbordan att han dog på ett kors och för våra synder. Det gick i fullbordan att han uppstod. Det gick i fullbordan att Israel fick sitt land. Judafolket fick tillbaka sitt land. Det kommer att gå i fullbordan att Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att gå i fullbordan att han ska upprätta ett rike av frid och rättfärdighet. Och det är det profetorden talar om. Och vi står på fast mark när vi läser Guds eget ord. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord och att vi får hålla fast vid det och veta att det är sant. Och vi får med profeten, vi får med aposteln Petrus säga att så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och vi gör väl i om vi aktar på det så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Hjälp oss att ta vara på ordet. Hjälp oss att leva i det. Och hjälp oss att akta på det, Herre. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.